Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Med kraft kan han skjuta. Ta ner bollen först och vilket skott! I mål! Vilket skott i mål! Emil Kraft gör 2-1 för Sverige. Det är ett drömskott från distans. Precis när det behövdes med 13 minuter kvar.
Drömvolleyn mot Jorgen för U21-landslaget i juni 2016 är utan tvekan Emil Krafts snyggaste fullträff i den blågula landslagströjan. Om det var Erik Hamrén som lät honom debutera i A-landslaget så var det Jan Andersson som gjorde honom bofast i landslagstruppen. Även om han har haft svårt att konkurrera ut Mikael Lustig från högerbacksplatsen i startelvan. Just nu sitter Kraft, precis som resten av fotbollsvärlden, och väntar på klartecken att få börja spela igen. Men frågan är om det blir fler matcher med hans Newcastle den här säsongen. I den här poddintervjun berättar Emil Kraft att han är måttligt intresserad av de speciallösningar som det ryktats om för att kunna spela klart Premier League-säsongen.
Jag är inte så sugen på att åka till Kina och spela, och jag är inte så sugen på att bli inlåst på ett hotell eller och spela klart ligan.
Och vid sidan av diskussionerna om hur man ska spela klart säsongen så har mycket av fokuset legat på spelarna i Premier League och om de borde gå med på sänkta löner för att minska den ekonomiska pressen på klubbarna. En Kraft är tveksam till om spelarnas pengar gör mest nytta hos klubbägarna.
Vi fotbollsspelare är väl easy targets lite så. Att det känns hela tiden när det är någonting så här så kommer de att fotbollsspelare, vilket jag kan tycka är lite fel också. Samtidigt tycker jag att vi ska ställa upp i den mån man kan och bidra till samhället. Men vi vill ju att pengarna ska gå till något bra och som kan hjälpa.
Och förutom coronautbrottet pratar vi mycket om hans roll i landslaget, det inställda EM-slutspelet och hans bittra återbud till U21-truppen som tog guld 2015.
För mig kom det inte som en chock att jag var tvungen att lämna återbud, men det är klart i stunden när man gör det så är det klart att det gör väldigt ont. Det är det, du mår inte särskilt bra ett par veckor framåt. Jag kommer ihåg under midsommar den här kvartsfinalen och semifinalen gick, så vill man knappt kolla på det, utan du mådde bara dåligt av att se det.
Podden är naturligtvis mycket mer än det här, och Kraft berättar om VM-äventyret 2018, om sin nya vardag i Newcastle, om hur det är att ha Steve Bruce som manager och Mike Ashley som ägare, om varför det var nyttigt men ibland tråkigt att nöta försvarsspel i Serie A och varför det var tufft att spela i ligan. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
25.
Bor?
I Newcastle, England.
Familj?
Sambo och en dotter.
Utbildning?
Vad ska man säga? Högstadiet, jag hoppade av gymnasiet.
Lön?
Pass.
Vad kör du för något?
Bil. Nej, men jag kör Mercedes.
Vad läser du?
Inte så mycket för tillfället. Jag lyssnar mer poddar och sånt där.
Vad tittar du helst på?
någon bra serie.
Vad lyssnar du på?
Allt möjligt faktiskt, från men helst R&B eller svensk hiphop.
Vad spelar du på för någonting?
PlayStation.
Vad är det för spel?
Call of Duty. Jag lirar nu.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Oj, bra fråga. Det är väl antingen Ronaldo eller Messi. Jag vet faktiskt inte vilken av dem som är bäst. Jag tycker båda är riktigt bra.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Manchester United. Och det har väl varit... sen jag har varit liten och växt upp och hållit på dem. Kanske inte håller lika mycket på dem längre. Det är bara att man spelar i samma liga. Men om det är något lag så är det Manchester United.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
I fotbollssammanhang, eller väl utan tvekan, när vi spelade VM i Ryssland, skulle jag säga.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Bra fråga. Jag har inte bytt så jättemycket tröja, men jag får väl säga Marco Reus när vi mötte dem i VM där.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Jag vet faktiskt inte. Ingen aning.
Vilken är den bästa spelare du antingen spelat med eller spelat emot?
Spelat emot är det väl Neymar eller Mbappé, tror jag. Cristiano Ronaldo med. Spelat med, jag har tränat med Zlatan, så får vi säga.
Vilken är din favoritfilm?
Har faktiskt ingen favoritfilm, skulle jag inte säga.
Vilken är din dyraste pryl? Och då tänker jag inte på bostaden.
Bil, tror jag.
Vad var du bäst på i skolan, om vi tar bort gymnastiken?
Vad jag bäst på? Jag vet inte. Matte, svenska kanske.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag försöker inte ljuga. Jag gillar inte folk som ljuger heller. Jag gillar mer att man är uppriktig. Men det skulle väl vara om man spelar något sällskapsspel eller någonting. Då kan man väl ljuga.
När grät du senast?
Oj, jag brukar faktiskt inte gråta så ofta, men senast var väl när vi fick vår dotter.
Vilken var din största kris?
Jag vet inte om jag har varit med någon kris innan. Skulle vi säga nu då i så fall, den här epidemin som håller på runt om i världen om man inte får spela fotboll.
Med nyheten som kom alldeles nyss att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson nu får intensivvård sedan hans tillstånd försämrats under eftermiddagen. Boris Johnson fördes till sjukhus igår kväll. Han har varit isolerad sedan den 27 mars efter konstaterad corona.
Med en viss fördröjning kom coronakrisen även till Storbritannien. Och extra dramatiskt blev det när landets premiärminister Boris Johnson intensivvårdades efter att ha insjuknat. När det gäller fotbollen har debatten rasat fram och tillbaka kring huruvida ligan ska spelas klart. Förutom korta uppehåll där fokus istället hamnat på spelare som på olika sätt misslyckats med sin isolering. Ett antal kreativa förslag på hur Premier League ska slutföras har driftats. Bland annat att isolera lagen och spela på neutrala planer inför tomma läktare. Men det är planer som Emil Kraft inte verkar speciellt sugen på. När vi talas vid så är du tillbaka i Newcastle och varit hemma lite i Sverige. Hur ser vardagen ut i denna coronaepidemi?
Den ser väl ganska så samma ut varje dag, skulle jag vilja säga. Du försöker träna så gott som det går, så mycket du kan. Annars så nej, när det är fint väder sitter man ute och spelar ett tv-spel, du tar hand om din dotter. Annars så ser det ganska så lika ut varje dag faktiskt.
Jag läste i någon lokaltidning, de hade sett dig träna på någon idrottsplats. Är du iväg och kör lite?
Nej, vi har en stor park nära vårt hus här. Som det är den enda möjligheten man har till att springa lite. Så om jag springer så springer jag till parken och springer några runder där i så fall.
Hur mycket tappar man som spelare?
Alltså, det är väl lite individuellt tror jag, beroende på hur mycket man tränar och mycket man kan göra. Jag vet att vissa sitter i karantän och inte får gå utanför huset i princip. Vi har det ju ganska bra att vi får gå ut och motionera och sånt här. Och det är klart, fotbollsbiten tror jag inte man tappar för mycket. Den tror jag sitter där ändå. Men det är väl lite individuellt. Jag försöker träna på så gott det går, men det är klart man tappar lite.
Hur följer du liksom nyhetsrapportering? Det är ju rätt dramatisk tid på något sätt, där ju fotbollen på något sätt hamnar lite i skymundan.
Ja, nej, man följer väl så gott det går. Jag följer väl mer svenska medier än jag följer engelska. Och man får ju ta det dag för dag. Man ser det händer nya saker hela tiden. Och de säger Italien börjar siffran gå ner, men helt plötsligt så stiger dödstalet igen. Men det är också det enda som går på tv-apparaterna nu, känns det som. Så man försöker följa det lite dag för dag.
Och när det gäller spel i Premier League så kommer det ju nya uppgifter lite hela tiden. Hur väl informerade är ni som är spelare?
Jo, men jag skulle säga att vi är ganska bra informerade. Men klubben vet ju inte så mycket egentligen heller. Det är mer myndigheterna som bestämmer och de går efter deras beslut. Så första tanken var väl att vi skulle börja träna runt den 14 nu och sen ligan skulle tas upp den 30. Men nu har de inget så här datum att förhålla sig till, utan nu vill de sätta igång fotbollen. Allting är bra liksom. Och om det hinner kommer bli det.
Vad tycker du om man inte kan spela klart säsongen? Ska man blåsa av säsongen och förklara den ogiltig, eller hur ska man lösa det?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte var jag står i den frågan. Men så är det väl. Alltså blåsa av säsongen, det är väl rättvist för alla, tycker jag. Vissa lag som kanske ligger botten och kanske haft svårare motstånd hittills, och vissa kanske haft lättare och så här. Och det är ju bara att de som vinner ligan inte gör det. Men ja, nej, jag vet inte riktigt hur man ska göra. Man får ta det om det skulle komma dit.
Ja, bara för de som leder ligan i Liverpool så hade det nog inte bara varit att missa titeln på något sätt, som ju nästan är klar, eller hur?
Ja, det var två matcher någonting de behövde vinna till för att säkra den. Jag skulle väl sagt att de redan har vunnit. Det är inget lag som kommer klara att gå förbi dem när de bara behöver vinna två matcher till. Så det är väl de du kommer slå hårdast mot, i och med att de inte har vunnit Premier League på jättelänge. Och de här lagen som ligger i botten då, som riskerar att åka ut om ligan skulle... Eller de kan inte åka ut om den skulle ogiltigt förklarats. Men vi säger de championship-klubbarna som skulle gå upp istället. De drabbas hårt också.
Hur mycket kontakt har du med andra spelare om det här och liksom hur det blir och liknande?
Lite till och från. Du skriver lite i gruppchatten och så här och snackar med vissa spelare då och då. Men de vet ju lika mycket som jag gör. Vi får ju information från nyheterna här och från klubben då, vad som gäller dag för dag.
Det spekuleras ju allt från att ni skulle spela i Kina till att man skulle spela kanske på någon arena i Midlands, eller några arenor i Midlands som har inlåsta på hotell och så. Hur mycket vet du om sådana lösningar?
Nej, faktiskt ingenting. Utan det är inte någon klubben inte har informerat oss någonting om, utan det är väl mer spekulationer vad man ska kunna tänka sig göra för att fullfölja ligan och spela klart den. Sen vet jag inte riktigt vad som är bäst. Jag är inte så sugen på att åka till Kina och spela, och jag är inte så sugen på bli inlåst på ett hotell eller och spela klart ligan.
Samtidigt är det ju lite pressat läge för klubbarna. Jag menar, den siffran är ute att man behöver betala tillbaka 9 miljarder kronor till tv-bolag om man inte spelar klart. Det blir ju indirekt, det är ju det lite av era löner och så också. Hur ser du på det trycket att liksom spela klart?
Jag vet inte. Jag vet inte vad det innebär för klubbarna, hur mycket pengar de torskar eller så här, heller. Så jag vet inte, men det enda jag vet är att vi alla Premier League-klubbar och så här försöker gå ihop och försöker donera pengar då tills där det behövs, som exempelvis sjukhus och andra saker då.
Ja, det är ju något som ni har ju blivit på något sätt ett slagträ i debatten. Premier League-spelarna buntar man ihop och det har från regeringshåll krävt att ni ska gå med på lönesänkningar. Det har varit rätt tuffa förhandlingar där ni ännu inte gått med på lönesänkning. Vad är din ståndpunkt i det hela?
Jag säger väl att vi fotbollsspelare är väl easy targets lite så. Att det känns hela tiden när det är någonting så här så kommer de med fotbollsspelare, vilket jag kan tycka är lite fel också. Samtidigt tycker jag att vi ska ställa upp i den mån man kan och bidra till samhället. Men vi vill ju att pengarna ska gå till något bra och som kan hjälpa. Som nu mycket sjukhus som behöver resurser och går nästan på knäna. Jag ser hellre att pengarna går till där de kan användas bra liksom.
Så hellre att ni sjunker pengar till sjukhus NHS som man pratar om i England än att det skulle gå till klubbägare helt enkelt?
Ja, jag känner väl där pengarna är ju mest nytta. Och i detta fallet så är det ju NHS då, och sjukhus och folk runt omkring som knappt klarar sig. Jag tycker man ska ta hänsyn till de första hand som kanske inte har det bra och de som kämpar för det, att man donerar pengar till dem istället.
Hur går det till när ni ger era synpunkter? För vad jag har förstått så har det ju varit både en del spelare men framförallt klubbkaptener som varit aktiva. Mm. Hur delaktig är du på något sätt och hur uttrycker du din åsikt?
Jag är väl inte så jättedelaktig skulle jag inte säga. Det är väl med kaptenerna i varje klubb som har gått ihop och snackat och sen meddelar vår kapten då alla spelare i gruppen hur det ligger till och hur snacket går, så vi får reda på det på den sammanhanget då. Men sen är det väl mest lite, vad ska man säga, större spelare, kaptener som snackar mest om det och sen informerar de oss.
Det har ju varit väldigt diskussion också, Liverpool som ju på något sätt skar lite i lönerna för sina anställda utanför spelartruppen och också försökte få del av de statliga pengarna. De ändrar ju sig, det har du säkert sett. Medan Newcastle där du tillhör, de håller fast vid att liksom på något sätt ta hjälp av statliga pengar för att betala de andra anställda. Hur ser du på det?
Jag vet faktiskt inte. Självklart vill jag att vår personal också ska alltså, helst inte permitteras och inte få lön och så här. Nej, jag vet inte var jag står i den frågan egentligen. Jag tycker det är olyckligt att de som har fått permitteras att de har permitterats.
Hur svår är liksom balansgången? För jag menar, du har ju ett kort kontrakt, även om du är välbetald så är det ju ändå ett kort kontrakt kontra liksom att det kommer krav på er att ni ska avstå för man tittar liksom på exakt vad ni tjänar nu men glömmer bort det korta. Vilket ansvar har man som spelare?
Men jag tror alla har lite ansvar. Det är ju som du säger, vi har korta karriärer och vi tjänar hyfsat med pengar på en kort tid som vi ska leva gott på sen. Liksom. Så det är svårt att säga också, vi ska försöka göra det vi kan göra tycker jag och hjälpa till så gott det går. Men det som du säger, sen får man inte glömma bort att våra karriärer är väldigt korta också. Och vi försöker också bygga in för framtiden och försöka ha det bra, både för oss och våra familjer.
Vad tror du slutar med?
Hur menar du?
Den här förhandlingen mellan ägarna och spelarfack och liknande.
Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att vi kan komma till en bra lösning som gynnar alla. Liksom. Det vore det bästa.
Du har ju inte heller missat naturligtvis att EM flyttades från 2020 till 2021. Hur var känslan när det beskedet kom?
Det kom väl inte som en chock skulle jag inte säga. Man hade ju läst om ett tag i tidningen att det hade kunnat ske liksom. Så det kom absolut inte som en chock. Och sen är det jättetråkigt att inte EM kan spelas. Det är en sak man har sett fram emot tills vi tog oss dit då. Men sen när man ser det på en större bild, det som händer i världen och att folk dör till höger och vänster, så känns det som att fotbollen inte spelar så stor roll längre. Utan människorna i världen går långt för all fotboll och idrott. Samtidigt är det tråkigt att inte EM kan spelas, men det är inte bara vi som drabbas, det är flera andra sporter också.
Vilken dialog har du med Janne Andersson och Peter Wettergren?
Just nu har jag väl inte så mycket kontakt med dem, utan man vet att de följer en, gör de med alla spelare, försöker kolla matcher och ibland kommer de hälsa på en. Senast de har hälsat på mig var när jag spelade i Italien, tror jag. Men annars har man lite sms-kontakt och ringer ibland, så men det är inte jättemycket skulle jag inte säga.
Hur mycket kontakt har ni spelare med varandra i? Ni har väl någon WhatsApp-grupp och liknande. Hur mycket har ni haft kontakt med varandra efter det här med EMs flytt?
I princip ingenting skulle jag inte säga. Utan vi har mer kontakt när man är på samlingar och man är tillsammans. Sen alla går tillbaka till klubblagen så släpper man det lite. Så jag tror inte det har skrivits någonting i vår gruppchat sen vi fick beskedet att det inte skulle bli något EM.
Finns det någon plus med att man liksom kan att man flyttar EM ett år? Finns det någonting som Sverige kan tjäna på det?
Jag vet inte. Det skulle väl kanske vara skadade spelare. De som har liten skadat sig en längre period och hinna kanske komma tillbaka till 2021. Tänk jag lite på Viktor Claesson till exempel, som skadade sig mot Spanien där. Han kanske hade varit redo för spel ändå till EM, men nu har han ett år till på sig och tillfriskna och hinna spela lite matcher. Så det blir mest för skadade spelare, skulle jag säga.
Det finns ju en del gamlingar som de skulle ju egentligen lagt av i landslaget i sommaren. Nu kör de vidare, Berg och Granqvist och Lustig och Larsson. Hur ser du på det?
Nej, men det hade jag inte förväntat mig någon annan faktiskt. När vi fick reda på att EM inte skulle spelas så kände jag direkt att de kommer inte sluta, utan de kommer fullfölja tills EM är över. Jag tror de har, om man påbörjat någonting så vill man också fullfölja det och spela EM. Så det har jag aldrig haft tänkt på att de skulle sluta. Jag trodde alla skulle fortsätta.
Annars hade du gärna sett Lustig röra på sig, eller?
Nej, det vet jag inte. Lustig, jag och Lustig kommer jättebra överens. Han är jätteskön, skön person och bra fotbollsspelare, ute bra de senaste åren. Så det skulle jag väl inte säga.
Inkommer in med kraft. Härligt för kraft att få vara med om ett stort mästerskap. Rodriguez igen. Starkt av Emil Kraft som stänger till. Viktor Claesson, vad kan du göra av det här? Väljer att hålla i, släpper väldigt kyligt. Här kommer fyra svenska spelare i bra läge. Det är alldeles öppet för Martin Olsson som kan gå ensam mot det svenska målet. Martin Olsson! Han tappar balansen, men han får en straff på det.
Nej, det blev aldrig straff för Martin Olsson. Men kontringen som Emil Kraft var med och byggde upp i slutsekunderna hade ändå avgörande betydelse i åttondelsfinalen mot Schweiz i VM 2018. I kvartsfinalen fick Kraft ersätta den då avstängde Mikael Lustig då det blev respass mot England. Det är just i rollen som Lustigs ersättare han ofta får spela under tiden med landslaget. Det gör lätt att glömma att han faktiskt redan är lite av en veteran i landslagstruppen, där han varit mer eller mindre given under Janne Anderssons ledning. Kanske hade Krafts blågula aktie varit ännu lite starkare om det inte varit för att han tvingades lämna återbud till U21-truppen som tog EM-guld 2015.
Om du ser, du har ju varit med hela vägen och ändå spelat ett antal viktiga matcher från liksom Frankrike borta i kvalet, Italien playoff ett par under VM och så. Hur känner du att din status är under Janne Andersson?
Det är väl svårt att säga. Det känns väl som mycket är första valet för han. Och det tycker jag är helt okej, för Micke har gjort det så pass bra att man inte bara tar bort som spelare, utan jag vet att om jag bara fortsätter och får mycket speltid så kommer min tid komma också. Men absolut, det känns som mycket Jannes första val för tillfället. Och jag vill inte säga mer, men det är helt rätt liksom, för han har presterat så pass bra så det känns dumt att ta bort han också.
Vad känner du att du behöver utveckla för att ta klivet in och bli ordinarie startman?
Det är väl mer att få mer speltid skulle jag säga. Om du får mer speltid så växer du in i det mer. Så där tror jag nyckelfaktorn ligger. Att bara man får speltid så tror jag det kommer lösa sig.
Vad känner du att du har ju både varit i Italien och Frankrike och nu i England. Vad har du utvecklat under åren?
Italien var det mest den taktiska biten tror jag. Där man jobbade taktik i princip varje dag en stund. Hur du ska förhålla dig liksom, i vilken formation och så här. Så Italien lärde du mycket, mycket taktiskt. I Frankrike var du lite mer fysisk liga. Om man jämför dem. Och England är väl lite mitt emellan. Frankrike och Italien inte jättemycket taktik, men mer än i Frankrike. Och lite mer fysiska liga. Lite mer finspelat kanske också.
Och lite har du fått testa på en annan position. Du har väl mer egentligen varit van att vara högerback i en fyrbackslinje. Du har inte alltid varit i Newcastle och så. Vad har det betytt?
Det är en erfarenhet också. Även om jag kanske inte riktigt är bekväm med den rollen. Jag är med en klassisk högerback i en fyrbackslinje. Så det var också en omställning att komma ner hit och fick börja spela direkt i en fembackslinje som man inte är riktigt van vid. Och jag känner väl på något sätt att jag hellre spelar fyrbackslinje i vilket fall. Vilket vi har gått över till också den senaste matchen och innan ligan stoppades. Så jag ser mig hellre i en fyrbackslinje än fembackslinje. Men sen, ja, det är erfarenhet med allting.
Du har ju varit med ett par vinterturnéer med landslaget. Vad har det betytt för dig?
Nej, men det är klart att det har betytt mycket. Lära känna ledarna och allting och få en inblick hur landslaget vill spela. För då är det lättare att ta steget in i det riktiga landslaget också, om man säger så. För på de här landslags januarisamlingar så träffar du Jan och alla ledarna och han går igenom hur landslaget vill spela. Då är det lättare att komma in i det riktiga landslaget när du väl får chansen där också.
Du var ju redan uppvaktad av Erik Hamrén och på något sätt du kallades ju in i någon träningsmatch i Frankrike borta i Marseille där du kom från U21 och så. Vad betydde det att liksom bli uppmärksammad på det sättet?
Nej, men det var ju himla kul. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var när jag gjorde min riktiga landslagsdebut om man tar bort januari-tiden då. Men jag för mig att jag var ganska ung. Men det är klart man du växer som person och växer som fotbollsspelare och får mer kött på benen liksom. Ja,
för att du var ju med faktiskt i landslaget i Marseille där redan innan du hade gjort januari-turné och så. Du var ju väldigt ung med så att säga och att komma med där och kände du att du ändå var hyfsat nära redan från start?
Jag vet inte, det är svårt att säga. Det som hände i Marseille var att jag var i U21-landslaget och blev blixtinkallad till den här matchen då. Så jag tror att vi flyga samma dag, så var vi i Paris, sen tar flyget till Marseille och landade där på dagen en gång och spelade kvällen. Så det var en väldigt speciell situation och match det för mig, även att det gick väldigt bra den matchen. Men det kanske öppnade en dörr för mig också. Ta chansen när man väl får den.
Och du var ju med lite av och till men nådde inte riktigt fram till EM-truppen 2016. Hur var det att inte komma med där?
Nej, det är väl inget riktigt jag så här fokuserat på. Under den tiden var jag nog och spelade i Bologna. Jag vet inte vilket år det var i Bologna där. Som EM var, om jag hade mycket speltid i året eller inte, jag tror det spelade in också. Om det var tredje året jag var i Bologna så spelade jag inte jättemycket om man jämför med första året då. Så det, jag tror jag inte fokuserade så mycket på det. Utan ja, ta det med som det kommer. Är jag uttagen så är jag, inte det så är det bara att kriga vidare.
Ja, du flyttade till Bologna 2015 på sommaren så att det var ju under första året men ganska direkt under Janne så tar du in i truppen och jag menar du spelar ju ett par av matcherna där direkt, både Bulgarien och Frankrike i VM-kvalet direkt i starten.
Mm. Nej, men som det känns som, alltså när jag väl har fått chansen i landslaget så känns det som att det går väldigt bra. Undantag kanske någon match så här. Men annars det förtroende jag har fått för Janne när han har väl valt att starta mig, tycker jag att jag har tagit bra. Så det är bara att fortsätta och kriga på.
Det som sticker ut lite är ju när man tittar tillbaka är ju 2015, där ju du faktiskt var med i truppen till U21-EM före Victor Nilsson Lindelöf, och du blev skadad och han kommer in, och sen hade han ju hyfsad utväxling efter det. Och hur mycket sved att missa hela den festen? Du hade ju varit med och kvalat in laget.
Nej, det var verkligen riktigt tufft. När vi tog det beslutet så mådde jag inte alls bra. Men det också där, jag hade känt det på mig ett tag, för jag hade så pass ont i ryggen att jag visste att det skulle kunna vara i fara. Så det är klart, för mig kom det inte som en chock att jag var tvungen att lämna återbud, men det är klart i stunden när man gör det, så det är klart att det gör väldigt ont i det. Du mår inte särskilt bra ett par veckor framåt. Jag kommer ihåg under midsommar där, när kvartsfinalen och semifinalen gick, så ville man knappt kolla på det, utan du mådde bara dåligt av att se det. Sen i alla fall så flög jag ner till finalen och kollade finalen när vi vann den. Så fick jag i alla fall fira med laget och allting, vilket var väldigt roligt.
Ja, var det svårt att kolla på kvartsfinal och semifinal innan de nådde hela vägen?
Ja, nej, det var riktigt tufft. Hela svenska folket är så intresserade av det, och alla var nere i Halmstad, och varje stuga man kollade in i kollade på U21-EM. Och för mig som tvungen att tacka återbud, så det är jobbigt att kolla på när man vet att man skulle vatta egentligen, och du inte kan påverka någonting, och du kan inte vara med liksom. Det var mest det som var det tuffa i det.
Var det svårt att glädjas åt framgången?
Nej, svårt att glädjas åt framgången tycker jag inte det var. Utan jag fick åka ner och vara med på finalen och få vara med och fira sen och känna sig delaktig av den då. Det är just det här att sätta sig ner i soffan och försöka följa den när man vet att man skulle vara med liksom, och hade gjort allting för att ta sig dit, och sen missar man själva mästerskapet.
En roligare mästerskapsupplevelse var väl VM i Ryssland. Hur du lyfter det som en av de starkaste upplevelserna. Vad var det som var så speciellt?
För mig var det väl att det var mitt första mästerskap någonsin. Man visste inte riktigt vad det innebär och allt sånt här. Men det, rent fotbollsmässigt var det verkligen det största jag varit med om. Allting liksom runt fotbollen och runt omkring är så. Det är så coolt att liksom leva i den bubblan, VM-bubblan. Det är svårt att beskriva på något sätt också. Utan jag tror man måste uppleva det för på något sätt förstå det.
Ja, och ni är få som får uppleva det. Du kom ju in i spel efter ett tag. Hur svårt är det att hålla motivationen uppe när man inte spelar?
Det är klart det är lite svårt så här att hålla motivationen uppe. Du tränar hela tiden och så sitter man oftast på bänken då. Men det gäller liksom, och som alla andra matcher så är det liksom. Och sen när man får chansen får man försöka vara redo och göra så bra man kan när man väl får chansen. Och det tror jag Janne är duktig på också, och känna sig att alla är delaktiga, även att man kan inte spela så mycket, men du är en del av gruppen och du är en del av alla gör där ute. Och sen även om du inte spelar så mycket så tillför du mycket ändå.
Du var ju del spelmässigt både mot Schweiz när Sverige vann och gick vidare till kvartsfinal, men även mot England där det inte blev då avancemang utan man åkte ut. Hur stor skillnad mellan de upplevelserna, antar jag?
Jo, men så är det ju. När vi vann mot Schweiz där, så är det någon otrolig glädje som utspelar sig efter slutsignal. Där vi har en riktigt bra match. Sen är det väl lite tvärt emot om man jämför mot England då, där vi kanske inte gör så bra match. Även att jag tycker vi gör en helt okej match, i och med att vi skapar ganska många farliga lägen, och vi hade kunnat göra 2-3 mål känns det som. Men sen när England gör både 1 och 2-0 så känns det som att pumpen går oss. Och, vi har väl lite svårt att resa oss efter det. Ja.
Om man talar bästskap och ändå blickar fram ett år och hoppas att det här viruset är borta så att det blir ett EM nästa sommar. Vad kan ni ta med från Ryssland i form av lärdomar för att göra det ännu bättre i under EM?
Nej, men det är väl som vi alltid jobbar, tror jag, att vi fungerar väldigt bra som grupp. Som ett bra kollektiv liksom, kan du slå ett chansbäckat Frankrike, Spanien eller vad som helst. Det känns som vår mentalitet och svenska mentalitet att man jobbar för varandra och att en stark grupp kan slå ett individuellt bra lag. Det är det vi har levt på under Jannes tid, skulle jag vilja säga. Att vi är väldigt starka tillsammans.
Ja, ni gjorde ju en oerhört stark match, den Rumänien, även om inte du spelade, så väldigt stark insats att åka ner med pressen och kan kunna avgöra och vinna. Vad är styrkan där i att kunna göra en sån match?
Jag vet inte. Alltså jag tror det är vinnarmentaliteten. Att alla vet, gör vi en bra match och får med oss ett bra resultat så kommer det lösa sig. Och alla liksom gör allting för varandra hela tiden. Hemåt jobb och offensivt och allting. Men vi kommer tillbaka till det att ja, spelar man som ett lag och är där för varandra och stöttar varandra och tar jobbet för varandra så kan man gå väldigt långt.
Det är ju en del unga spelare, jag menar Alexander Isak slog sig in på allvar senaste året och även Kulusevski och Svanberg och andra. Vad betyder om de skulle få lite mer tid och kunna ansluta till landslaget?
Nej, men det är väl också en sån sak att nu när det flyttas fram EM då till 2021 så har ju de mer tid att etablera sig och få mer speltid och utvecklas ännu mer och bli ett år äldre också och få mer kött på benen. Så jag tror absolut de kommer vara bättre spelare också om ett år om de fortsätter få bra speltid. Vilket gynnar landslaget något enormt också, att det kommer unga talanger visa framfötterna och göra det bra ut i Europa.
Så kvartsfinal i VM, det ska bli bättre i EM helt enkelt?
Ja, det är någonting man hoppas på, absolut. Sen är det en lång väg dit, det vet vi. Men ja, det är klart man vill komma så långt som möjligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Is onside, good chance for Newcastle, and they've taken the lead. Joe Linton, their record signing, has his first goal for the club. That's him, Newcastle get their win. Spurs frustrated, Steve Bruce with the first victory since taking charge. It's Newcastle's day. Full time, Tottenham Hotspur 0, Newcastle United 1.
Det där var Newcastles något överraskande segermål borta mot Tottenham. Match där nyförvärvet Emil Kraft spelade hela matchen. I upptakten av säsongen fick han förtroendet från start. Men efter ett par svidande förluster mot Liverpool och Leicester blev det mindre speltid. Och sedan var det en skada som satte stopp innan coronautbrottet sköt på säsongen. Newcastle benämns ofta som en sovande jätte i engelsk fotboll, men inför säsongen tippade många att laget skulle åka ur Premier League. Detta till trots tycker jag med kraft att han flyttat ett steg upp i fotbollshierarkin om man jämför med de tidigare klubbarna Bologna och Amiens.
I somras så bytte du en låneperiod i franska Amiens till Newcastle för en övergångssumma upp mot 60 miljoner. Hur överraskad var du när Newcastle kom in och bjöd?
Jag vet inte hur överraskad jag var. Faktiskt, det var... jag för mig att de var ganska tidiga Newcastle och jag visste att de hade följt med ett tag. Jag var ju med lite på Amiens försäsong och då visste jag att Newcastle var kollade på mig när vi mötte Hull borta i en träningsmatch då. Och mitt mål har väl alltid... Jag blev mer glad än förvånad skulle jag säga. Och mitt mål har alltid varit att komma till Premier League och spela här.
Jag har en kollega som träffade en scout från Newcastle efter ni hade kvalat med U21-landslaget 2014 mot Frankrike. Då var han var från Newcastle, han redan då kollat in dig, pratade han om. Är det så att Newcastle har följt dig genom åren?
Det vet jag inte, alltså så lång tid tillbaka när vi hade U21 vet jag inte om de har följt mig. Jag har fått reda på att de har följt mig i några år i alla fall, 2-3-4 år tror jag. Att de har följt min utveckling, men att det var långt innan det hade jag faktiskt ingen aning om. Men det är väl så det ser ut idag. Klubbar de scoutar under längre tid och har koll på mer spelare än vad man tror.
Vad är det som har lockat med Premier League?
Det är väl en liga som alltid har tilltalat mig. Jag har alltid följt Premier League när jag har vuxit upp. Och alltid haft den ligan som nummer ett liksom i världen. Så det är ett mål sen när man har varit liten att någon gång hoppas kunna komma hit och spela en klubb här.
Hur har första säsongen varit, även om den blev lite avhuggen? Hur har upplevelsen varit nu när du nått din dröm?
Den har varit lite upp och ner skulle jag vilja säga. Jag kom hit och fick börja spela många matcher. Och sen var det att jag inte riktigt spelade i den position jag var van vid och fick inte riktigt ut mitt spel, om man säger så, i den här fembackslinjen då, där du är med en winger. Plus att det också, när jag började spela så var jag inte i min bästa form, för jag hade inte haft någon försäsong. Jag var lite på försäsong med Amiens, men jag skadade mig på deras försäsong också. Så lite... Kanske inte jättebra form när jag kom, men fick spela mycket och sen var det ju en ovanlig position. Så det känns inte riktigt som jag har fått visa vad jag går för, om man säger så.
Men ändå speltid i 11 matcher och sen varit på bänken ungefär lika många matcher och så. Vad känner du att du kan växla upp till nästa säsong eller när det blir avslutningen av denna?
Jag vet inte. Jag skulle säga fysiken. Det är mycket löpningar och springa i Premier League. Och det är väl också att jag inte hade en riktig försäsong detta året. Att jag led lite av det när jag fick spela. Så det är väl att försöka bygga upp sig igen och till nästa säsong då få en bra försäsong så man är redo för vad som kommer att skall.
Ja, för du hade lite skada nu på slutet. Hur mycket känner du att du plågas av skador?
Ändå inte jättemycket. Jag har inte haft någon, om man bortser från ryggen då, så jag har inte haft någon allvarlig skada. Aldrig var tvungen att operera mig eller någonting. Utan det var, ja, jag var borta i, vad var det, 6 veckor eller någonting. Fick en smäll på foten där ligamenten skadades på ett par ställen. Så jag var borta i 6 veckor och han precis nästan börjat träna innan vi fick lägga av då. Men det är inte så att jag haft någon allvarligare skada där jag borta jättelänge om man bortser från ryggen då.
Du har ju varit i Serie A och ligan och nu då Premier League. Hur är en vanlig dag i en Premier League-klubb och hur skiljer det sig kanske mot Bologna och Amiens?
Men jag tror vardagarna ser ganska lika ut. Oftast så vaknar du upp, du åker till anläggningen och käkar frukost. Sen tränar du och sen efter så tar du behandling och käkar lunch. Sen åker du hem och vilar upp dig och bara relaxar liksom. Jag tror det ser ganska lika ut för alla klubbar runt om i världen. Hur upplägget ser ut dag för dag.
Och man, tycker du ändå att det är proffsigare här i Premier League? Märks det att det är mer resurser?
Ja, men det skulle jag säga runt mer. Man märker av det runt, så här, runt om fotbollen. Att de har folk till allting. Liksom när jag kom första eller andra dagen så var jag kollade på 4 eller 5 hus. De hjälpte mig med bil. Allting du kan tänka dig. De har någon person för allting liksom. Du ska vara här och fokusera på fotbollen och de tar tag runt liksom allt runt omkring. Så det är väl det jag känner den största skillnaden utanför planen, att det sköts med proffsigt.
Så man blir rätt bortskämd som spelare helt enkelt?
Ja, men lite så. Jag tror klubben vill att du ska fokusera på det du där får göra. Det är liksom att spela fotboll, och sen har de anställt folk som hjälper dig med allt det praktiska runt omkring liksom.
Bor du inne i Newcastle eller bor du i någon by utanför?
Ja, jag bor lite 10 minuter från stan. I ett ganska bra område. Det är lite utanför, men jag är fortfarande nära till allting, som till träningscentret, till arenan, till stan, till flygplatsen. Är liksom 10 minuter med bil. Så lite utanför, men ändå ganska centralt skulle jag säga.
Hur är det att spela i Newcastle? Man pratar ju ofta om nordöstra England, passionen, och alla har väl sett Sunderland till I die med trycket och så. Mm. Hur är det att vara spelare där?
Nej, men det är klart det är coolt, men jag tror man inte, när du lever i det så tänker du inte på det så mycket. Jag tror det är folk runt omkring som hypar upp det lite och bara, vad coolt det är att spela Premier League och spela Newcastle, men när du är i det, ditt jobb, så tror jag inte du tänker på det på samma sätt som din kompis gör kanske.
Känner du av det om du är inne i Newcastle, om du någonsin är det?
Jo, man känner ju av att det är en fotbollsstad liksom. Många andas fotboll och det kommer oftast fram någon till en och vill ha autograf eller ha ett kort när man går på stan. Men de är väldigt sköna, folket här, de är snälla att göra med, både med och motgång. Väldigt, väldigt snällt folk runt omkring.
Även om ni överträffat kanske de, vad många trodde om Newcastle, så Steve Bruce, managern, får ju ändå lite kritik för att vara kanske en lite enkelspårig och traditionell manager. Vad är din bild av Steve Bruce?
Som person så är han en jättetrevlig person. Lätt att göra med och lätt att snacka med och skoja mycket. Sen fotbollsmässigt, det är klart han vill säkert utvecklas också. Men sen har alla fotbollstränare har sin idé att spela fotboll. Och man får jobba med det under en längre tid, tror jag. Jag tror han vill spela mer fotboll på marken än vi har gjort hittills. Men jag tror han vill börja bygga på det inför nästa säsong i så fall.
Men du förstår dem som är lite kritiska på att det kan kanske vara lite väl enkelriktat spel?
Absolut, jag kan hålla med om att vi är lite för raka i stora delar av våra matcher. Där jag ser hellre att vi kan lugna ner och ha lite mer possession och hålla i bollen och bygga upp våra anfall. Så absolut.
Vilka spelare har imponerat på dig bland lagkamraterna?
Jag skulle vilja säga Allan San Maxima. Vi kom hit samtidigt. Jag mötte han i Frankrike när jag spelade då. Han var i Nice. Redan då så jag att han var en riktigt bra spelare. Så jag tyckte det var kul att vi kom till samma klubb. Och vi är bra kompisar här nere också. Men han är väl en som har stuckit ut mer än någon annan, tror jag.
Och när det gäller Newcastle kommer inte runt ägaren Mike Ashley, som ju får rätt mycket kritik om han är snäll. Vad är din relation med Mike Ashley?
Jag vet inte. Jag har träffat han 2 gånger, tror jag, när han kommit till träningsanläggningen, men man har ju inte fört någon direkt så här diskussion med han. Men jag vet ju att folk, det har man ju hört liksom när man är på stan och så, att det snackas att mycket supportrar är irriterade på han. Och det märker man också i början av säsongen när det inte riktigt var fullsatt och det inte sålts lika många säsongsbiljetter som det brukar göra. Det brukar ju vara fullt på varje match, även att de var nere i Championship för något år sedan, så var det alltid fullt på matcherna och högt tryck. Det märkte man faktiskt av i början av säsongen när det inte riktigt var fullsatt.
Men tror du att det kommer... Vad är dina intryck? Det talas ju om att man ska sälja till någon saudisk ägare eller till någon annan, att klubben är till salu. Hur mycket känner ni av det på spelarsidan?
Nej, inte jättemycket skulle jag inte säga. Jag tror det är mer fans och så här som stör sig på det i så fall. Det är liksom... Vi spelare kan inte göra så mycket åt det. Sen har han ju varit, säger han, att han har varit villig att sälja klubben om det kommer rätt köpare och med rätt belopp då. Ja, men mer än så vet jag inte.
Vad har annars gjort starkast intryck av att spela i Premier League? Jag gissar kanske att spela på Old Trafford var speciellt med tanke på att du håller på United.
Ja, men så är det ju. Men det var väl mer så här innan man fick hoppa in. När du väl hoppade in så tänkte jag inte så mycket på det. Men det var klart också en liten så här barndomsdröm som kom uppfyllelse att springa ut på Old Trafford och lira liksom.
Hur mycket har du kontakt med andra svenskar som är i England?
Jag har haft lite kontakt med Victor Vigge. Vi var i Manchester för inte så länge sedan och var och hälsade på han och Maja. Tog en lugn tillsammans och snackade lite. Annars så har du inte jättemycket kontakt skulle jag vilja säga.
Hur är livet utanför fotbollen?
Jo, men den är bra. Jag skulle säga England är det land som liknar Sverige mest till levnadssättet. Hur vi svenskar lever liksom. Det är ganska stor skillnad om vi jämför med Frankrike och Italien. Så vi trivs väldigt bra här. Både jag och min sambo. Ja, den första tiden i alla fall. Trivs utmärkt.
Hur mycket vänder du hemåt? För att liksom, hur mycket har du möjlighet att vända hemåt till Sverige?
Det är väl inte jätteofta. Sen det är klart man... De gångerna man kan så försöker man väl åka hem. Men det blir inga långa perioder. Det kan väl vara någon gång om vi har någon landslagssamling att man spelar på en lördag, så åker du hem söndagen och kan vara hemma söndag tills du samlas med landslaget på måndagen. Annars är det, ja, det är väl framförallt sommarledigheten som du är hemma under en längre tid, annars bara ja, någon dag skulle jag vilja säga.
När det gäller din utlandssession så började du i Bologna sommaren 2015. Hur var det klivet att gå från Helsingborgs IF till en CA-klubb, även om det är kanske en lite mindre CA-klubb?
Jag hade sagt att det första steget utomlands man tar är det jobbigaste. Jag kommer ihåg mitt första år i Italien. Det var helt klart mitt jobbigaste hittills. Liksom flytta från familj och vänner. Komma till ett land där du inte kan språket. Det är inte många som snackar engelska och det är svårt att ta sig fram liksom. Sen är det samma sak där, att ju mer flytter du gör och desto längre du är utomlands, desto mer vänjer du dig och desto mer, när du gör en flytt exempel, att du vet vad du är ute efter, du vet vad du måste fråga efter direkt och så här. Så du blir mer erfaren. Men jag hade sagt, första året utomlands, det är det jobbigaste.
Var det någon gång en tanke på att jag ger upp, jag studsar hem och jag istället?
Nej, det var det väl inte. Skulle jag väl inte säga. Utan man har haft tuffa perioder, men du har folk som stöttar dig. Framförallt min sambo då, som lever med mig. Som alltid finns där för mig, men också familj och vänner som stöttar sig när man har lite jobbigare perioder. Så allting går att ta sig igenom. Men så är det i livet, så är det för alla. Alla har lite jobbigare perioder då.
Perioder så fanns det ju andra svenskar i Bologna. Vilket stöd var det?
Nej, men självklart. Det var jättestort stöd. Framförallt när Filip kom ner och hans flickvän då. du har någon liksom, det är skönt att du har någon du kan snacka svenska med både omklädningsrummet och utanför fotbollen. Och sen kom ju Mattias Svanberg då, men då när han kom så drog jag. Men det var jätteskönt att ha en annan svensk där, under tiden jag var i Italien.
Och som det ju blir i fotbollsvärlden, det händer ju även i Sverige, men när man är då invärvad och så byts det folk i ledningen, byts tränare och på något sätt kan ens förutsättningar ändras med väldigt kort varsel. Hur tacklar man det?
Nej, men så är det. Från en dag till en annan så kan man helt plötsligt vara utanför startelvan om man byter tränare och tränaren har en helt annan idé och han vill spela med en annan spelare. Men det är klart, det är så fotbollen är. Du kan aldrig vara garanterad någonting. Utan det är liksom tränaren som bestämmer vilka som ska spela och så här. Men det är en vardag vi lever i och man vet liksom att det kan vara så. Och det är bara att försöka förhålla sig till det och göra det bästa av det.
Att just spela i klubbar som kanske ändå slåss för att hänga kvar där målsättningen kanske inte är att slåss om medaljer. Det har väl varit sig Bologna, Amiens eller Newcastle. Hur påverkar det?
Nej, det påverkar väl inte en jättemycket. Jag vet att både när vi spelar i Bologna och Amiens och Newcastle är en topp 10-placering har det varit i alla tre klubbar. Sen att journalister och media kan tippa laget längre ner. Det tror jag inte spelarna bryr sig så mycket om. Utan vi försöker gå efter våra mål istället.
Hur kommer det sig att du gick på lån till franska ligan från Bologna?
Det var väl mest för att mitt tredje år i Italien så fick jag inte den speltiden jag ville ha. Och för att få den speltiden att flytta på sig då. Och helst gå på en övergång. Men nu blev det ett lån då som blev väldigt lyckat. Där jag fick en bra säsong i Frankrike och öppnade upp dörrar till där jag är nu då.
På något sätt har ju italienska ligan sig och ändrats lite från kanske varit en av de bästa ligorna i världen. Nu känns det som att det är ett bra insteg för spelare som tar sig första flytt ut från Skandinavien. Delar du den uppfattningen?
Ja, men så har det väl känts lite. Jag vet för ett par år sedan så var det många som stack över till England och var ungdomsproffs här. Nu är det väl lite mer också andra länder som är involverade. Framförallt då kanske Serie A, där man ser det mycket. De får fram mycket unga spelare och det är mycket unga spelare som går dit också i tidig ålder. Det har vi ju ganska många exempel på i Sverige, både Svanberg och Dejan då. Som gick när de var ganska unga utomlands till Italien då har lyckats också.
Om man ser, om du jämför sig av med ligan, vad är skillnaderna?
Italien är väl, det är väl lite strängare och att det just på träningen att du nöter mycket och du tränar mycket, mycket taktik. I Frankrike där tränar du knappt någon alls taktik kändes det som. Men man kanske är lite skadad också i och med att man kommer från ett sånt land där du har i alla fall 45 minuter, en timme ett par gånger i veckan där du bara nöter jag som försvarsspelare då mycket defensivt hur du ska förhålla dig och så här och egentligen bara springa och följa en boll i vissa delar av det också.
Antar nyttigt men kanske tråkigt, eller?
Ja, men så är det. Det var inte, man hade inga, man blev inte jätteglad när de sa nu kör vi taktik i 45 minuter och bara förhålla sig till en boll hela tiden. Inga medspelare liksom, bara förhålla sig till en boll. Men samtidigt så har det ju gett en väldigt mycket också i mitt spel och spela, om jag säger så. Sen, det är klart, det var inte roligt men det var nyttigt.
Om man ser till Frankrike, det talas ju ofta om att det är en fysisk liga. Hur yttrar sig det?
Jo, men det skulle jag väl säga att det är. Det är mycket, mycket afrikaner som spelar liga. Vilket ofta amerikaner är ganska så stora. Och fysiska spelare. Så jag skulle säga att liga är väl en av de fysiska ligorna i världen.
Hur påverkar det en som försvarsspelare?
Nej, men du ställs ju på prov mycket, tror jag. Och jag gillar ju att spela fysiskt också. Så för mig tror jag bara det gynnade mitt sätt att spela. Att det smällde lite titt som tätt och du backade inte undan. Ja.
Om man ser till att om man backar långt tillbaka så slog du igenom som väldigt ung. Som 17-åring spelade du i Superettan i Östervika. Vad gjorde att du stannade i Sverige? För jag utgår från att du ändå hade förfrågningar om att gå iväg utomlands.
Ja, nej, men jag känner väl att inte jag var redo än för att ta en utlandsflytt när man var så ung. Utan jag ville jobba vidare i Sverige och få lite kött på benen där. Innan man tog steget så var man lite mer förberedd. Känns det som. Sen är det alltid, som jag sa, första steget. Det är aldrig lätt och det är aldrig lätt att förbereda sig inför att flytta utomlands. Men jag kände väl att jag var lite för ung just då när jag gick från Öster till Helsingborg att gå utomlands. Kände jag ganska tidigt.
Ja, där avrundades intervjun väl snabbt och Emil Kraft försvann. Och tyvärr var tekniken inte med oss hela vägen in i mål. Jag beklagar det. Men det var bara ett par minuter som försvann när Emil Kraft pratade om att det var viktigt att spela seniorfotboll som ung hemma i Småland. Genombrottet i Öster och att han trivdes väldigt bra i Helsingborg. Och att han lider lite med klubben som har ekonomiska problem, vilket den ju tyvärr ofta haft. Men att han inte har någon större kontakt varken på spelarsidan eller ledarsidan eftersom det varit så stor omsättning i Helsingborg sedan han lämnade klubben. Återigen beklagar att de sista minuterna försvann, men den stora delen av intervjun har ni ju precis lyssnat på. Och som vanligt är det Olle Gunell Lindberg som har producerat och Daniel Eriksson som har klippt den. Och har ni några tankar, synpunkter, idéer, maila mig olof.lund@tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter, Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.